Välkommen till Hockeystudion och vår första podd för säsongen 2017-18. Jag sitter ju inte själv här utan jag har med mig Hans Abrahamsson från Gävle.
Ja, alltid lika kul att vara här, Thomas.
Sen har vi, ska vi kalla det, är det en tryout? Är du här på PTO eller gästartist? Vad väljer du, Mikael Tellqvist?
Jag kör amateur tryout, eftersom jag inte får något betalt för det här. Så.
Jättekul att du är här.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Vi ska börja med en snabb reflektion av helgen. Det var SHL startade i lördags. Och vad minns du från lördagen, Abris?
Ja, jag minns Chad Billings enorma slagskott, måste jag säga. Den har etsat sig fast lite grann. Just den där känslan att bara få glida fram och dra direkt på en tekning på perfekt hastighet på pucken. Och vilken träff han får. Jag minns Ryan Lash... två mål att visa vilken klassspelare det är. HV tittar lite extra på också. Jag var extra intresserad av att se hur de efter sin dåliga försäsong skulle hantera en premiär här. Och måste säga att det som var positivt där var ju att de här nya spelarna verkligen levererade. Jag tyckte Victor Ejdsell, jag tycker Pierre Engvall och några till där, unga Isak Brännström. De spelarna var ju de som drev HV lite grann i lördags där. Nu vet jag inte riktigt vad en seger mot Djurgården på hemmaplan 2017-18 liksom innebär. Jag är lite osäker på hur bra Djurgården är den här säsongen. Men det är de tre sakerna som jag framförallt minns.
Jag satt ju där i Scandinavium och såg den här matchen, Frölunda mot Mora. Hade dunkat etta på oddset när jag gjort mitt managerspel på Aftonbladet. Gå in och testa det för övrigt. Så hade jag bara tagit ut Frölunda-spelare och var helt säker på att det skulle bli 5-1 eller 6-1 till Frölunda. Och under två perioder så satt jag och svor över Ryan Lash. Han tappade puck, han var nonchalant. När han åkte och bytte så åkte han och gled på skridskorna. Han hade allt det där som man kan störa sig på hos en stjärna. Men vad hände sen i sista perioden och på förlängningen? Jag har ju två mål. Två liksom där klassiska mål-tjuvmål. Så att Lash, du är mitt bästa minne av den här SHL-premiären. Och du då, Tellan, vad upplevde du var häftigt vid första omgången?
Nej, men jag kollade naturligtvis på Djurgården. Mina grabbar ser hur det gick för dem där nere i Jönköping. Och jag var också lite imponerad av HVs fart faktiskt. Väldigt, de fick Djurgården stå stilla ganska länge i egen zon och såna grejer. Och Jocke fick briljera längst bak där. Så att, nej, imponerande. Ändå som vi pratat om att försäsongen har sett ganska tung ut för HV. Men när det väl gäller så är de där och stämplar in. Och jag tyckte Linus såg grymt stabil ut i målet. Han höll puckar. Det är sådana grejer som man vill leta efter som målvakt i början av säsongen. Släpper man mycket returer. Men han såg in puckar och lät inte Djurgården komma till några farliga avslut heller. Och sen var jag imponerad av Malmö. Även fast Rögle hade några spelare borta så... De går in och sen Torstedt kör över Rögle på hemmaplan. Fantastiskt. Oskar började han avsluta för med att hålla nolla. Jag tycker det ser bra ut i Malmö.
Det här är en podd som kommer handla om hockey och mycket SHL, mycket hockeyallsvenskan. Vi kommer också prata om landslaget under säsongen. Det är ju ett OS-år. Vi kommer tillbaka till SHL senare i programmet, så häng kvar. Det kommer bli grymt mycket hockeynörderi. Men eftersom vi har en prominent gäst här i Mikael Tellqvist som är i en speciell situation i livet. Spelat hockey i många år. Har just nu inget kontrakt. Utan fokuserar lite på familjen. Och funderar på framtiden. Och då undrar man ju, Tellan, vad händer? Vad gör du? Vad gör du? Ska du vara målvakt den här säsongen? Eller är det game over?
Nej, alltså som det ser ut nu så ser jag väl inte jättepositivt ut på hockeysidan. Utan jag har haft den här sommaren och spenderat väldigt mycket tid med familjen. Och såna grejer. Och känner att det är rätt skönt att slippa den här pressen som man har levt med under en lång tid. Som många spelare gärna inte vill prata om heller. Men den sitter där när man är klar med träningen och kommer hem och sådana grejer. Så att just att kunna släppa den känns rätt skönt just nu faktiskt.
Vadå, pressen att hålla nollan? Är det du menar?
Nej, men pressen ansvar för sina lagkamrater. Pressen jämfört med föreningen. Nu har jag ju spelat i Djurgården som alla vet att jag är en enorm djurgårdare. Så att jag har ju fått levt med den pressen och stressen under de sista tre åren specifikt. Och man går och lämnar på dagis. Folk bryr sig om Djurgården mer eller mindre. Det är sådana grejer som är jobbigt liksom. Som tär på en. Även fast man är rutinerad och har spelat ett visst antal matcher och sådana grejer. Så att, nej, men det har känts bra i sommar och sådana grejer. Så att, jag ska inte säga att det är slut, men det lutar väl åt att det tar slut efter det året.
Men tränar du? Är du på is någonting? Alltså... Sköter du fysen eller var är du någonstans?
Nej, alltså jag har ju tränat lite grann själv. Jag har väl känt när jag väl tränat att jag kan inte riktigt trycka på samma nivå som jag gjort tidigare. Förut så var man liksom ute och knappt kunde höra sin röst för att det pep i lungorna så mycket. Nu är det mer att man går ut och joggar för att man tycker att det är skönt. Man kanske lyssnar på en podd eller vad som helst. Så att, det är klart att det är väl inte jättepositivt om man ska fortsätta spela, att man inte orkar trycka på. Men vi får väl se vad som händer. Man ska aldrig se att det är slut, för då kanske man får några erbjudanden som man tackar ja till. Och jag hatar folk som bara vänder kappen efter vinden hela tiden också. Så att.
Men har du en agent som jobbar för dig och ringer runt i klubbar och säger att vi har en rutinerad målvakt här i Mikael Tellqvist som är sugen att spela? Och ni vet ju de här rutinerade målvakterna. Jag hävdade ju att Karlskrona hade spelat i Allsvenskan nu om inte Johan Holmqvist gått in och stöttat laget för några år sedan. Och här har vi en målvakt som är nästan i samma skick. Mm. Lika duktig, samma erfarenheter, samma meriter. Som också skulle gå in och stötta ett lag som behöver en trygg sista utpost.
Mm. Ja, det är väl därför jag inte liksom gått ut och sagt att det är totalt slut heller. Men naturligtvis så måste ju passa in för familjen. Jag har varit ute och rest väldigt mycket de senaste åren. Och äldsta grabben har börjat nolla nu och sådana grejer. Så att det börjar bli viktigare och viktigare med sådana grejer också. Att vara hockeyspelare innebär inte bara att man gör någonting för laget. Utan man är ofta väldigt självisk jämfört med familj, kompisar. Man får offra väldigt mycket för att kunna spela på en väldigt hög nivå. Och det har jag gjort under nästan 20 års tid. Naturligtvis har man umgås med kompisar, men man får offra väldigt mycket andra grejer, och jag känner att det är dags att kanske ta upp den biten igen.
Men du, när du går och klipper häcken där ute på ditt fina hus där på Ingarö, vad saknar du?
Än så länge saknar jag faktiskt ingenting sådär. Jag har ganska bra kontakt med kompisar som man har spelat med också, så att, nej, just nu så saknar jag ingenting faktiskt.
Inte det här liksom att köttet i omklädningsrummet var vältränad,
ja.
Känna det här liksom när man har gjort en bra träning, komma hem, känna sig liksom påslagen och sådär.
Ja, samtidigt så får man komma hem och känna att man liksom bidrar på hemmaplan också. Så är det ju så att man bidrar på andra sätt. Som jag pratade om tidigare, gentemot kompisar, eller man är där för barnen. De behöver inte känna liksom att bara för man var borta en vecka liksom, så att vem är du som kommer hem? Utan man är där och liksom, det som man märker när det gäller barnen är ju liksom att förut var det alltid mamma som gällde. Nu funkar även pappa om man blir ledsen. Liksom. Det är sådana grejer som är väldigt viktiga för mig.
Mm. Säger dina barn då, är de så stora så att kan de säga, pappa, kan inte du börja spela hockey igen? Det var så kul när de ropade ditt namn på läktaren och sådär.
Ja, nej, men faktiskt så sa min äldste son häromdagen att han ville börja spela hockey igen. Han har aldrig varit intresserad av att spela hockey, men nu har han några kompisar som ville, så då kan jag eventuellt börja köra hockeyskola igen. Så att, jag har aldrig pressat dem på något på så vis heller, utan de får börja när de vill och sagt att de vill. Så att, får vi se om de blir en till Tellqvist i hockey Sverige i framtiden.
Men vill du att de spelar hockey? Vill de att de slår sig in i den här tuffa världen som ändå elitsporten är?
Jag vill ju att de ska välja några varma sporter. Tennis och golf vore perfekt. Då kan vi åka till Florida sen allihopa, hela familjen. Så det vore perfekt. Sitta kalla ishallar är lite tuffare. Men ja, visst är det tufft. Men jag känner ju att det måste vara deras beslut någonstans. För att i slutändan så handlar det om att ha kul. Och det spelar ingen roll hur mycket tid du lägger ner på någonting annat. Att har du inte kul så kommer det aldrig bli bra i någonting. Så är det.
Vad kan få dig att sätta på dig målvaktsbenskydden igen? Om Düsseldorf ringer exempelvis och ger dig 200 000 euro netto, kör du då, eller är pengarna helt ointressanta?
Det är klart att pengar alltid spelar in, så är det ju. Jag menar, kan man bygga en framtid för sina barn och sådana grejer, så spelar det in naturligtvis, men jag ska väl inte sticka under stolen med att jag har fått ihop en ganska bra budget under mina år som hockeyspelare också, så att, nej, jag skulle nog säga att det ska mer passa in på familjen.
Och vad är det? Är det om Reideborn går sönder i Djurgården, eller om AIK tappar en målvakt, är det alltså en Stockholmsklubb som du är mest som skulle passa dig?
Ja, nu ska vi inte svära och hålla på att prata om AIK här, men det skulle naturligtvis aldrig funka. Men,
du skulle aldrig kunna tänka dig att spela för AIK?
Nej, det går inte.
Det men går Djurgården, inte. Om Reideborn går sönder, skulle du kunna tänka dig att hoppa in då som någon typ av akut lösning?
Ja, det skulle vara någon sån grej. Samtidigt så känner jag väl att för att kunna spela på SHL-nivå så måste man lägga ner månader av träningen för att orka mer mentalt och sådana grejer, så att det är tveksamt om det är sådana fall, om det finns någon lägre division i sådana fall, kanske sådana fall. Men
kittlar det dig att hoppa in i vad ska vi kalla det för, Huddinge i division 1 eller någon division 2-klubb och så vidare? Skulle det göra dig stimulerad?
Nej, det är det beslutet man måste ta om man får den frågan. Liksom, ska jag börja sätta mig och åka buss igen runt hela Sverige? Är det verkligen, behöver jag verkligen göra det för att bevisa någonting? Och då blir det ännu ett själviskt beslut som jag pratade om innan. Då blir familjen lidande igen. Bara för att jag ska kunna spela några månader hockey till. Så det måste verkligen passa in för alla.
Jag måste bara fråga också, ja, för AIK har det ju uteslutet där. Är det någon annan SHL-klubb där än Djurgården? Skulle du kunna tänka dig det?
Det är spelat för Modo en gång i tiden. Mm.
Ja, nu är ju inte de med SHL heller. Ja. Om det finns någon klubb i närheten, jag vet inte. Finns... Men det, nej, jag skulle nog ha svårt för det faktiskt. Det tror jag nog.
Mm. Du har haft en fantastisk karriär. Jag satt och googlade dig igår på tåget hem från Göteborg. Och du har alltså spelat med Ed Belfour. Legendaren.
Stämmer.
Fantastisk målvakt som var i Leksand en gång i tiden. Du har spelat med Bruce Galov i Phoenix. Mm. Du har spelat med Sudden, Foppa, Lidström.
Curse Josef, får du inte glömma.
Ja. Och du har haft Wayne Gretzky som coach. Världens bästa hockeyspelare genom tiden har alltså försökt att lära hockey till dig. Hur var det att ha nummer 99 som tränare?
Alltså Wayne Gretzky var ju, alltså, som alla vet, en fantastisk hockeyspelare. Alltså han kunde göra saker på isen som var löjligt bra. Men han hade lite problem att vara tränare. Och det märktes för att han inte stannade kvar som tränare under längre tid. För han så kom allting så himla naturligt på isen. Liksom. Han åkte ner och så körde han en båge och så slog han en backhandflip rakt över. Liksom. Det var inga problem. Så att nej, som tränare, bra människa, lugn, sansad. Men han hade problem att lära ut saker och ting. Jag tror att ibland så blir det så när man är för bra hockeyspelare själv. Att det blir liksom, allting kommer så naturligt liksom. Plus att han spelade ju en helt annan tid av hockey också. Han hade ju busar runt omkring sig som skyddade sig och alltihopa också. Så att hockeyn har blivit lite tajtare på så vis.
Kan det inte vara så, Abris, att är man en hockeystjärna så är det svårt att bli en bra hockeytränare?
Jo, men jag tror precis som Tellan inne på här nu, att om du har, jag tänker på Bengt-Åke Gustafsson också, som var liksom kanske den skickligaste vi har haft nästan genom alla tider. Det jag kunde höra med Bengt-Åke som tränare var ju just den här problematiken. För honom var det så enkelt och självklart att göra de här sakerna, men så han tog nästan för givet att alla andra också, det behöver man inte ens förklara, utan det förstod alla. Och där tror jag också att det finns ett problem. När man är för skicklig själv så har man nog svårare att lära ut för andra hur de ska göra. Så att det tror jag också att det är inte helt optimalt.
Du låter ju nu, Tellan, så att vi närmar oss ett avslut på din smått otroliga karriär. Vad är ditt bästa hockeyminne?
Alltså, man kan alltid gå in och kolla på SM-guld och OS och sådana grejer. Men vi hade en liten fest för mig för ett tag sedan här. Och
alla var klädda i vitt, var det så också? Eller?
Nej, det var faktiskt... det låter som att man festade varenda kväll. Men det var faktiskt 3 år mellan de festerna.
Okay.
Men vi hade mycket hockeykompisar och nära familj som kom över och firade en hockeykarriär. Och
så du har haft avslutningsfest för din karriär?
Nej, vi har firade 20 års karriär kan man säga. Så frugan har väl någonting i det där. Så att... Och då var det många människor som skickade videos. Och det är sådana grejer jag kommer ihåg. Att, vad folk har tyckt om mig som människa också.
Och vadå, det... vadå videos? Alltså på,
nej, alltså en videohälsning. Precis. Det var Niklas Lidström, det var Roffe Riddervall, det var Shane Doan. Och det var liksom killar som jag spelade med förra året.
Vad sa Shane Doan? Jag är ju oerhört intresserad.
Ja.
Eller måste vi köra pip?
Nej, absolut inte. Han är en sån som aldrig svär heller. Han har aldrig svurit någon. Ja, han är otroligt kristen och sådana grejer. Så att han svär faktiskt. Jag har hört han svär en gång på avbytarbänken faktiskt, så brevan, och då petade jag på honom. Du svor liksom. Så han bara, nej, gjorde jag inte liksom. Nej, det finns inte en chans liksom. Hur han 10 av Maria, så var det klart. Nej, men nej, och då var det snackat mycket folk om hur de hade gillat mig som människa, som person också. Och det var någonting som jag verkligen tyckte att fan var häftigt. Har jag verkligen påverkat människor på det här sättet? Medaljer i all ära. Visst, det är häftigt, men det har många som har tagit. Men att folk verkligen har gillat mig som person, som lagkamrat, som inspiratör, det är någonting som jag kommer ta med mig.
Och jag hänger med hur de tänker, för att när du var i Nordamerika under många år så blev du ju aldrig riktig första målvakt, utan Nej. Du var ju tvungen att vara backup-målvakt.
Mm.
Och tar du inte an rollen att vara liksom Mr. Nice Guy då, som backup-målvakt, så kommer det inte funka om du går i tjurig och sparkar i papperskorgen och så vidare. Så jag kan ju gissa hur de tänker i alla fall det, att du fick inte stå i mål så mycket, men du höll lågan uppe, du var trevlig ändå.
Mm.
Vad sa Doan då?
Nej, han snackade väl om just det som du säger, att jag var liksom en bra kille, kämpade på även fast jag inte fick spela mycket och sådana grejer. Och sen sa han att han var tacksam för att han fick göra mål på mig, tror jag, i VM-finalen 2003, tror jag, när vi mötte Kanada i finalen. Så han sa tack för det VM-guldet, sa han. Och så skrattade han lite grann, så hånade lite grann.
Och kommer du ihåg vem som gjorde det avgörande 3-2-målet?
Ja, Carter.
Anson Carter.
Ja, det som inte var något mål.
Precis.
Ja, använde fel kamera.
Nu skulle jag vilja visa målet här. Men det var ju alltså då, om ni kommer ihåg, det stod 2-2. Precis. VM-final, 3 kronor, Kanada. Gå till sudden death.
Stämmer.
Tellqvist, du stod hela matchen, eller hur va?
Ja.
Du hoppade in när det blev...
Vi låg ju under 5-1
mot Finland.
Precis. Fick hoppa in och sen spelade jag resten av matchen. Där.
Precis, ja. Och det står 2-2. Matchen börjar fram och tillbaka. Anson Carter går runt målet och lägger in pucken vid ditt benskydd, va? Eller hur?
Han kommer in från min, ska vi säga, min vänsterkant med plockens sida. Kommer in, skjuter slagskott. Jag räddar med plocken. Pucken går ner bakom, ner i hörnan. Jag kanske tog lite för långt ut. Han tar ett kliv runt målet, som man ser, köksvägen. Jag får runt benskydd och målburen tror jag flyttas samtidigt som pucken rör sig mot mållinjen. Så att, och sen tar det väl en jävla tid, vad jag kände sig som i alla fall, när man stod där nere, att de skulle ta beslut. För vad jag fattade som så kunde de inte se pucken från videokameran som de har ovanför målet, utan de var tvungna att använda en annan kamera.
Och vet ni, jag var faktiskt där, och det här var fantastiskt journalistminne att vara här och följa den här dramatiken i Hartwall Arena. Vet ni vems tv-bilder de använde för att kunna avgöra om det var mål eller inte?
Jag har hört att det var någon finsk...
Ylle-tv gick de till och kollade på hans kameror. De var nog ganska snabba på att skicka fram bra bilder där. Att nu
var
är
inte riktigt HD-material på den tiden heller.
Så. Nej, men det var ju inte som nu, så att säga. Och jag undrar också om de inte hade haft de här tv-bilderna. Ni måste googla det här. Alltså 3-2-målet, 2003, Sverige, Kanada... Tellqvist, Anson Carter, det borde räcka som sökord, så får ni fram det här i alla fall. Får ni kolla, för en oerhört dramatik, och det var ju liksom lite historia det som skedde, att man avgjorde vilka som fick VM-guldet via tv-bilder då.
Mm, så.
Men du, Tellan, det var ju som sagt för Ylle-tv som avgjorde det i alla fall. Hur kände man sig omklädningsrummet efter det?
Nej, alltså på något sätt så känns det ju liksom, det är klyschigt att säga, men otroligt tungt att förlora en VM-final. Man tänkte väl inte så mycket just på att det var en tv-kamera som hade avgjort det just då. Men så här i efterhand så kan man ju känna liksom att varför fick de använda den kameran liksom? För regeln vad jag för mig var då att man fick bara använda kameror som var ovanför målburen. Mm. Och det vet jag att Hardy har nämnt några gånger också liksom att de använde. Men det är lätt att sitta här och vara bitter 13 år efteråt, men det är klart det svider. Det är
tre år senare fick ju du ett OS-guld också.
Jo, i och för sig, så att karma, det kommer igen också, så att men ja, det är väl någonstans som svider lite.
Vi ska fortsätta ställa lite läsarfrågor som vi har lite Tellan-special här i vår hockeystudiopodd. Och då är det Johan Salén som undrar via Twitter om Tellan är medveten om hur stor han är för vissa spelare, som Lollo, som fotades med honom som barn och sen får spela i samma klubb. Du får nog förklara vem Lollo är, Tellan.
Ja, Lollo är ju, vet du, det första målvakt i Djurgårdens dam. Jag har fått äran att hjälpa henne också lite grann några gånger här nu på månaderna, på tisdag månader. Och fantastiskt bra driv i Lollo. Hon har ju varit en så kallad late bloomer också. Och jobbar på bra och är nu landslagsmålvakt och hoppas naturligtvis komma med till OS.
Mm. Och frågan var ju där lite om du förstår din egen storhet, så att säga, som ja, hockeyidol. Kanske är lite svårt att svara på, för man tror att man är ju bara sig själv. Man fattar ju inte vad man betyder för andra människor.
Nej, och det har jag fortfarande väldigt svårt för att göra också. Det kanske är en av mina styrkor att jag är så pass ödmjuk. Det kanske inte var så ödmjuk att säga så, men jag har alltid trott själv att jag är väldigt ödmjuk och försöker alltid hjälpa människor på ett eller annat sätt. Även fast vi är i samma lag och konkurrerar om samma plats. Och det tror jag någonstans i långa loppet så kommer man tjäna på det.
Mm. Och om du är ute på puben då med dina grabbpolare. Och om någon vill komma fram och ta en selfie med dig. Hur gör du då, så att säga?
Nej, inga problem alls. Det är bara att komma fram. Och jag förstår att... Jag förstår ju själv att folk blir intresserade också, speciellt Djurgården naturligtvis då, eftersom jag har ett förflutet i Djurgården och vunnit SM-guld med Djurgården och sådana grejer. Så att, nej, det är inga problem, bara man gör det på ett bra sätt så ställer jag gärna upp.
Och Abres, du har ju spelat hockey väldigt många år och du var ju lite i samma läge som Tellan nu, det vill säga sluta, fortsätta. Hur gick det till när du slutade spela hockey? Det finns ju en liten bra tvist på den storyn.
Ja, precis. Då, när första gången jag skaffade en agent. Det var inte så vanligt med agenter på den här tiden. Det var 2002 tror jag slutade. Så alltså, jag var ju på allsvensk nivå typ. Så det var väl ännu mindre vanligt med agenter då. Och, men jag tänkte att jag skulle i alla fall skaffa en. För jag var färdig i Norge då med Vålerengen där. Så jag skulle skaffa en agent och... Valet föll på Gunnar Svensson då, som var en av få agenter som ja, han var en av få agenter på den tiden så att, och tog sig an spelare lite längre ner i systemet också, inte bara de här som varit NHL-stjärnor, så att, jag tänkte han får prova då, en sväng, men det slutade med att jag avslutade karriären där och det var ingen klubb för mig, men jag ska också tillägga att det var inte Svesses fel, utan det var han gjorde verkligen så gott han kunde, men det följs inte riktigt rätt, och jag kände nog nu i efterhand så har jag nog insett att jag var nog rätt färdig där. Jag hade två rätt komplicerade mag operationer och lite sånt här bakom och ville verkligen göra någonting annat i livet, kände jag också, så att det var nog mer det att jag inte riktigt slängde mig på de erbjudanden som man fixar fram.
När du hör Tellqvist berätta så här, tror du att han fortsätter spela hockey eller tror du att han har kommit till den insikten som du hade det året att jag gör någonting nytt?
Ja, mitt stalltips är nog att det är färdigt. Det känns så lite grann. Det ska vara om det dyker upp någon häftig utmaning utomlands, då känns det som det är alternativet då. Men samtidigt är jag nog att tala om hur mycket det krävs. Så jag menar, är man utomlands och som utlänning då, som svensk, så är det ju rätt hårda krav också. I
ja, och med den CV där. Han har också, han kommer från att ha vunnit OS-guld, ja. Han spelar NHL i 6-7 år, har 2 SM-guld i Sverige. Det är en ganska tung meritlista. Så kommer man ner då till, vi säger att Elvis går sönder i Lugano, så ska man ner till Lugano och så tror de att wow, här kommer en NHL-keeper. Fast man vet ju inte om Tellan är riktigt där. Så
att säga, liksom. Men det är nog en del i processen säkert. Jag vet att jag spelade 2-3 månader efter nyår där med Division 2-klubb eller någonting sånt där. Det var liksom min avgiftning den säsongen då, liksom efter det. Och sen var det liksom helt färdigt efter det. Så att suget finns ju säkert kvar där, det är jag helt övertygad om. Framförallt för han som har varit i den här cirkusen på mycket högre nivå än vad jag var, mycket längre också. Så att jag förstår känslan att man liksom kanske inte vill klippa bandet helt. Och det kan nog inte, behöver nog inte vara helt fel heller att avrunda med 2-3 månaders säsong heller, sista man gör.
Det som är att vara målakt är att du måste fortfarande alltid göra jobbet. Det spelar ingen roll vilken division du spelar i. Alltså som, om du skulle spela i division 4 till exempel, som utespelare kan du åka och slå lite flippmackor liksom och vara lite skön. Men kommer du inte dit som målakt och ställer, alltså är där, så då blir det ju 20-19 mål direkt. Liksom. Så man måste alltid göra jobbet. Liksom. Det är det som är problemet. Och vi får väl se om det finns där.
Vi ska prata mer om Tellqvist senare i programmet och han har en intressant lista han ska delge oss och er lyssnare. Det kommer vi till lite senare. Vi ska gå tillbaka till hockeystarten på säsongen. SHL rivstartade ju i lördags med 5 matcher och sedan kommer rulla på. Nu blir 52 omgångar av SHL och första omgången upplevde jag det som att man fick en signal att den här säsongen kommer bli jämnare, eller i alla fall bli lika jämn som förra säsongen. Vad säger du, Abris?
Jag håller med dig, och det har ju varit en trend tycker jag som har varit de senaste 2-3 åren.
Vad beror det här på då?
Ja, alltså någonstans är det väl kanske, det är väl lite man känner, många lag är med så drar man lite grann automatiskt att kvaliteten har sjunkit lite grann. Det är väl som fotbollsallsvenskan där som det var under rätt många säsonger där när vem som helst kunde vinna egentligen, så känner jag lite grann att det beror lite grann på att de här allra bästa lagen har blivit lite sämre. Det kanske är mitt negativa syn.
Ja, det här är ju din jävla butterhet,
ja,
som kommer fram här.
Jo, jag förstod att du skulle ta upp det nu. Ja. Men lite så kan jag känna. Och jag menar, jag har haft Skellefteå, Frölunda, Växjö lite grann som jag har känt. De här tre som har varit riktigt, riktigt bra de senaste 5-6 åren. Förra året tyckte jag var första steget på att nu börjar det liksom att bli mycket jämnare. Nu kan Malmö vinna. Eller nu, vem hade tippat Brynäs HV i finalen för förra säsongen? Känner lite likadant nu att topp 7, topp 8 är... vilket lag som helst kan nog faktiskt vinna av de lagen där.
Men det är inte så att de dåliga lagen har blivit bättre då? Är du med? De har
jo,
liksom
men att de tillåts bli bättre tror jag också är ett tecken på att de bättre lagen har blivit lite sämre. Jag kan ha helt fel här, men definitivt har ju de sämre lagen blivit, det har ju blivit liksom, de sämre spelarna har ju också blivit bättre i SHL. Det är ju en sån trend man har. Men jag kan ju också tolka det som att de sämre spelarna har blivit bättre. Ja, vi har haft en enorm massflykt av spelare också. Jag får ju lite grann att toppen av spelare har blivit sämre i SHL, och det gör också att jämnheten mellan första och fjärde kedjan är mycket mindre, skillnaden är mycket mindre där, och jag ser lite samma tendens med lagen där. Vi kan ju liksom inte gå runt, vi har fått hit en hel del nordamerikaner, absolut, men vad har vi i NHL nu? Är det 120 spelare, vi har en 25-30 KHL.
Jag tror
det
var 130 som är på försångsläge just nu.
130 som är där, precis, vi har 25-30 KHL, vi har väl en 15-20 i Schweiz också. Det här är ju inte, det är ju inga dåliga spelare som är där, utan det är absolut det bästa vi har, men därmed inte sagt att det behöver vara, det kan vara väldigt underhållande med en jämnserie, så att det kanske är där någonstans vi måste hitta, när vi inte har riktiga spetsen av egna spelare kvar här hemma, ja, då är det kanske den där dramatiken, och det var ju det fotbollssvenskan byggde mycket av sitt liksom, det var ju den 30:e bästa ligan i Europa, ändå var det ju ett ganska stort intresse med tanke på folkmängd i Sverige och så, det var ju mycket det här med att det var väldigt jämnt och att det var liksom en strid in i det, i det, i det, i det sista, i en sån här utan slutspel. Nu var ju Malmö var det rätt bra de senaste åren här, men före det så var det ju otroligt jämnt mellan lagen i toppen.
Och där har ju fotbollssvenskan gjort ett jävligt bra jobb, det är som du säger, att de liksom har sålt in idén, just fotboll, atmosfär och sådana grejer.
Och den här jämnheten, ja, lite grann också, att det liksom inte finns. Jag menar, det är väl Barcelona och Real Madrid i alla ära, men det är klart att spanska ligan är väl kanske inte den sexigaste att följa på rent spänningsmässigt kanske, om vi tittar där.
När gjorde du premiär i det som heter Elitserien, Tellan?
98-99 var min första säsong. Jag tror jag stod på bänken året innan också, någon match där, men ja, det var då jag spelade den första matchen.
Hur jämför du högsta serien då med högsta serien idag?
Ja, det är svårt att jämföra, det gick ju naturligtvis långsammare.
Men är det som AB säger att det är sämre nu, eller är det bara att vi är gamla och vi är liksom lite buttra och bittra, är det så?
Nej, alltså jag tror inte att det är så himla mycket, alltså visst, det fanns ju mindre ligor då som man åkte till naturligtvis, så det fanns ju mindre chans att tjäna pengar på hockeyn än vad det finns nu för tiden, men samtidigt så överanalyseras ju allting nu för tiden också. Alltså det är ju mycket lättare att gå in och peka på saker och sådana grejer via video, media, Twitter, alltihopa. Det är mycket lättare liksom att hålla koll på spelare än vad det var då. Alltså det var ju typ någon match i veckan liksom man visade liksom. Det var ju knappt det liksom. Det var ju slutspel, det gick på TV4 har jag för mig. Då visade man i stort sett varannan var tredje match. Annars var det ju Sportspegeln liksom, Sportnytt och sådana grejer som man fick se lite som highlights. Det var ju inte alls på samma sätt liksom. Så att det är nog, finns lite olika.
Det jag menar också är väl att den individuella skickligheten har ju sjunkit. Alltså sen när du blir mycket bättre tränad nu, du går mycket fortare och liksom den biten är professionellare på alla sätt och vis. Materialet är ju 100 gånger bättre liksom med klubbor och alltså, så det är klart att
jag kan inte köpa det, för att alla har väl bättre teknik idag. En hockeykille idag har väl bättre teknik än en hockeykille hade när du gjorde premiär där. För att man har mer skillsträning idag. Och alla är bättre på skridskorna, eller hur? Det kan vi väl slå fast idag än för 20 år sedan. Varför har det då blivit sämre?
Jo, därför att den individuella skickligheten har ju förflyttats från det här landet till andra ligor på ett helt annat sätt. Dessutom hade vi väl 10 lag i SHL på den tiden också. Nu är det 14 lag där uppe också. Så att det har gjort att det krävs ännu fler spelare att fylla på med för att få ihop ligan. Och dessutom har vi den här flykten som har varit nu. Det var, jag vet inte vad det kan vara på din tid, 15 spelare NHL eller något sånt där.
Ja. Kanske det ens. Menar, det var ju bara det var ju egentligen NHL och SHL som man skulle spela i. Ja, KHL fanns ju inte ens. Schweiz var lite så här öliga på den tiden.
Man gick till Schweiz när karriären började liksom dala och hade bra namn.
Ja, precis. Tyskland fanns väl, men det var ju så här, typ AHL fast 10 gånger värre. Folk slogs liksom, amerikaner kom över också, drack öl liksom och spelade. Så att, det fanns inte så mycket annat att spela i. Så antingen så var man NHL eller så spelade man i SHL liksom. Så att,
men sen är det ju så, skulle ett SHL-lag möta det bästa elitserielaget för 20 år sedan så skulle väl SHL-laget vinna idag. Det är jag alldeles övertygad om. Men nu jämför jag någon sorts liksom, perspektiv på nivåerna och tar hänsyn till det som har hänt under de här 20 åren. Då. Så att det är mer så jag tänker runt. Att, kvaliteten är ju inte riktigt densamma som den var för 20 år sedan om man räknar in det som har hänt under den här tiden.
Är det en roligare hockey idag då, Tellan? Vi är ändå faktiskt i underhållningsbranschen.
Det som man ska säga är att SHL är ju en liga där det är otroligt mycket fart. Jag skulle säga att det är nog den liga i världen som man åker mest skridskor i. Om man jämför med NHL och KHL och såna grejer. Så att det går väldigt fort där ute. Ibland kanske lite för fort. Så är det ju.
Det är därför vi har lite huvudtacklingar och sådär som vi tvingas dessvärre fokusera på.
Ja, det är en annan fråga som man kan ta upp någon annan gång. Alltså jag tycker det är jättetråkigt med alla som får huvudtacklingar, men tyvärr så är det så. Sätter man sig i en Formel 1-bil så får man tyvärr räkna med att ibland så kommer man göra sig illa. Liksom. Men för att jämföra hockeyn, jag menar KL mer teknisk, mer skicklig på så vis. Där har du fyra linjer som egentligen kan producera. SHL så har du kanske inte det, men jag tycker fortfarande SHL är otroligt underhållande. Folk bryr sig om den, folk liksom blir engagerade när folk förlorar. Det skrivs mycket om den på alla sätt och vis. Det finns poddar och alltihopa, så att det, nej, jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra liga. Jag tycker vi, om vi höjer upp den lite till, jag menar, det, folk vill ju ändå komma hit och spela på något sätt. Och det är bra arenor och jämfört med många andra länder. Så att, ja, jag gillar SHL på något sätt. Det engagerar på något sätt.
Mm. Jag vet att du såg HV Djurgården där från i lördags. Vad hade du för känsla när du slog av tvn där vid 18.00?
Ja, då var jag förbannad för att Djurgården förlorat.
Men var det mer i matchen du tänkte på? Oj, den här killen var duktig, eller den där målvakten var intressant, eller hade du något speciellt som du tog med dig?
Nej, men alltså, naturligtvis så tittar jag mycket på målvakten, men som jag sa här i början av podden också, jag tittar mycket på hur Linus Söderström kommer hantera det som han gick igenom förra året, och inte helt olikt mig att komma från någon ingenstans i stort sett och sen gå och bli SM-guldmedaljör. Och andra året är tufft, men han såg väldigt stabil och lugn ut och höll puckar, och det är sådana grejer som man ser om är målakt i mer matchen eller inte. Blir det mycket returer, ja, då kanske han inte har en bra dag, men han sög in puckar, kände sig lugn och sådana grejer, så att, nej, det såg imponerande ut.
Det måste jag fråga också, känns det inte jäkligt tufft att se honom i HV-tröjan?
Ja, och det du syftar på, Abrest, är att han, den här killen Linus, alltså fostrade Djurgården, är stockholmare, slog igenom i JVM där han blev nästan nationalidol, kan vi kalla han för. Men Djurgården valde ju att säga faktiskt hej då till honom.
Ja, de har ju haft Robin Jensen också som nu spelar i Panter, om jag inte minns helt fel, som är otroligt skicklig också. De var ju samma årskull och båda otroligt skickliga målvakter, men ibland så krävs det en flytt för att man ska kunna ta nästa steg. Alltså man kan ha kört fast, han har ju gått igenom massa med grejer som inte jag kan all historia om med Djurgården heller, men någonstans så tror jag att det skar sig någonstans med Djurgården också. Jag vet inte vad som hände, det låter vara osagt, men det är inte säkert att om Linus hade spelat i Djurgården förra året hade han tagit SM-guld, utan han hamnade ju rätt liksom. Han hamnade rätt i HV. De tog hand om honom uppenbarligen på ett bra sätt och gav han lugn och ro i början av säsongen. Han spelade inte alla matcher. Han fick liksom jobba. De fick bolla in han. Jag menar, hade han varit i Djurgården förra året med mig där vi spelade kniven mot strupen från match 1 till match 54, så är det inte säkert att han hade haft samma utveckling. Men jag är otroligt glad för Linus skull, och han välförtjänt att han vinner.
Och tänk dig om mardrömmen, om han hade varit i Djurgården. Du hade varit uttalad förstemålvakt. Han har hoppat in, släppt 4-5 kassar. Mm. Vet man, han kanske varit arbetslös idag då?
Ja, jag menar, det finns ju målvakter nu som sitter utan, det har ju Mantas Amali som sitter utan kontrakt nu, och otroligt skicklig målvakt, så det handlar inte alltid om att man är en duktig målvakt, det handlar om att man ska passa in någonstans också, så att det gäller att ha lite tur också under sin resa som hockeyspelare. Det är mycket hårt jobb, men man ska ha lite tur under tiden också, att man är på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Du signade ju ganska tidigt med Nordamerika här. Hade du lite stolpe ut i din NHL-karriär? Det vill säga att du fick aldrig den där klubben där du var tokensam om att stå mål?
Nej, på något sätt så känner jag väl att liksom, man skapar liksom sin egen karriär på något sätt. Visst, du kan inte sitta här och skylla på att någonting annat. Jag hamnade i Toronto, vilket var en stor marknad på den tiden. Det fanns inget lönetak. De kunde köpa vilka spelare de ville och alltihopa.
Det var bakom Ed Belfour den året.
Ed Belfour. Jag hade Curtis Joseph första året till och med. Så det är bara All-Star-målvakter. Och sen hamnade jag bakom Ed Belfour. Det man inte ska glömma bort är också att jag blev ju draftad då när Pat Quinn var general manager. Och sen under mina 6 år i Toronto så tror jag vi bytte general manager 2 gånger. Och ofta så funkar det så där borta, även fast det tillhör organisationen, så kommer ju en ny general manager in, då vill han sätta sin prägel på laget, då tar han in sina killar. Och då tar han in sina målvakter, och då blir det ju liksom att man puttas längre och längre bort också och får mindre och mindre chans. Så det får man inte glömma, att det är sådana grejer som spelar in också.
Mm. Får se hur det går, Linus kan ju gå samma resa, han har ju redan signat kontrakt med Islanders och utlånat till HV71. Så det här är förmodligen sista året som han är i Sverige. Sen får vi se hur det blir i Islanders. Om man har tur att göra som Henrik Lundqvist, komma in och bara är jättebra och inte har någon tuff konkurrent som har ett fantastiskt kontrakt. Det är oftast det går på. Eller om det blir liksom att han får någon kille framför som det blir tufft att slå bort. Och då kan man ju ha en karriär. Då gäller det att orka göra som Johan Hedberg lite. Vara kvar, slita och kämpa då. Men det får ju framtiden utvisa. Vi ska ju stanna vid HV71. På försäsongen var de SHLs sämsta klubb. De kom sist i den här så berömda försäsongstabellen som en del bara vill kasta i papperskorgen. Men en del tycker det här är jätteviktigt. Och jag undrar nu liksom vad försäsongen, vad ger den för signal till dig, Abris?
Det är väl lite tudelat kan jag känna. Det är väl klart att den betyder väl i stort sett ingenting på så sätt att det är poängen i SHL som räknas. Nu har man ju COL också att ta hänsyn till. Så, men om vi räknar som träningsmatcher då, så betyder det ingenting rent poängmässigt. Men det är väl klart att det är skönt att gå in med en bra känsla. Att man ändå har ett grundspel som fungerar. Att det är bra prestationer och att man vinner kanske fler matcher än man förlorar. Så att på så sätt har det väl en betydelse. Jag tror att det den här osäkerheten som HV gick in med nu, den tror jag inte man hade haft om man hade haft en bättre försäsong. Så att jag tror att man känner sig väldigt osäker och det känns ju fortfarande lite halvbräckligt om man åker på ett par förluster nu då.
Men nu vann man ju första matchen. Räcker det för att
Nej, det tror jag inte.
Känsla?
Nej, det tror jag inte. Utan jag tror liksom att det behövs mer nu att bygga upp det här för att liksom komma tillbaka till ett bra självförtroende. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror inte liksom att det räcker med en match. Det är det jag känner lite grann med HV. Att för mig är det fortfarande lite så här bräckligt. Du får se lite grann vad som händer nu framöver. Det är viktigt nu att de gör flera bra matcher i följd. Här. Kanske inte måste vinna alla, men att de har en bra prestation där och känner liksom att de behöver hitta sitt spel. För de har ju trots allt byggt om laget rejält. Det är ju väldigt många spelare som har försvunnit, väldigt många bärande spelare från förra året. Så att även om de här nya spelarna gick in nu och levererade så känns det ändå inte som att det är så här faran över för HV, utan de har en ganska lång process tror jag att gå igenom nu under den här hösten och även fram till slutspelet börjar.
Tänk vilken otur de hade om vi stannar vid dem här. De tappade ju spelare oerhört sent också. Mm. Tappade alltså då Filip Sandberg som man kanske inte riktigt tror att han var en bärande spelare, men det var han. Ja. Tappade honom jättesent i somras här till Nordamerika.
Borgman, Önerud försvann ju också ganska sent.
Ja, och sen Lias till och Adam till Frölunda. De tappade honom ganska tidigt, men just Filip Sandberg, att ersätta en sån kille så sent på säsongen, som också varit i HVs organisation så länge, som kan allting. Det måste vara fasansfullt.
Absolut, så är det ju. Sen var väl inte Filip Sandberg, även om jag alltid gillat Filip Sandberg sen JVM i stort sett, så var väl inte han någon som spelar inför säsongen som alla bara kände att han måste liksom bära det här laget till ett SM-guld. Utan han var ju en sån spelare som växte och fick mycket förtroende.
Bumbibjörnarna där.
Ja, men precis. Det är med Elias och Tedenby där. Och det finns väl spelare som har man en fungerande organisation där man liksom har, så kommer nog de här spelarna att komma under säsongen också. Att det blir andra. Jag såg en Isak Brännström nu som jag gillar skarpt där som inte har gjort det. Jag tror han har gjort några U16 matcher med landslaget. Jag kände bara liksom att den här fortsätter den utvecklingen, så det är väl lite aktuell för ett JVM kanske ändå. Jag tyckte att jag gillar vad jag såg där med honom, och det är den typen av spelare som man får hoppas nu kommer in där då. Man hade ju Bill Sweat och Oskar Sund som inte var med nu heller, så man har ju lite sparkapital. HV också som inte spelade nu i premiären här, så att det är väl det jag känner lite med HV, att man har ändå fått in någon typ av jobba på ett bra sätt där, och det känns som att man kommer att kunna få fram lite nya unga spelare under säsongen här också.
Figren, för övrigt Robin, om du lyssnar på det här, välkommen till podden. Hur såg han ut, Robin, i HV där? Han gick ju faktiskt i det som på pappret såg ut att vara en första kedja.
Exakt, ja, det är väl kanske tänkt att Bill Sweat ska spela där sen, att Figren kanske hamnar någon annanstans. Men han gick med Törnberg och Ullström där nu, och där känns det väl också som att det finns lite sparkapital i hela den kedjan. Det var ju inte på dem som på något sätt liksom poängmässigt ledde HV i den här matchen, utan nej, men han gör ju alltid sitt. Det kan jag bekänna. Det är väl en ganska gedigen spelare på något sätt. Och som, man har ju arbetsinsatsen ofta och har ju också en hel del skicklighet i sig där. Men han behöver väl tid också att hitta in en nytt. Han har ju varit länge i Frölunda och under Roger Rönnberg där. Så att, han behöver nog en liten tid att hitta rätt här också.
Det som är underbart heller, jag måste bara ge en bra på här, för jag vet att du vill in här nu, det är att vi har ju faktiskt facit i studion. Vi har ju faktiskt en kille som har varit med om 17-18 försäsonger som kan berätta för oss och ni lyssnare hur viktig är en försäsong.
Det är alltid viktigt när man vinner, brukar man prata om lite grann som du var inne på innan också. Men för mig har det alltid varit viktigt, i alla fall på senare tid, den här känslan. Man kan ju få en känsla när man spelar hockey, liksom, om det känns bra eller inte. Och ibland så är det bara så som målvakt att pucken går in ändå. Det spelar ingen roll vad man gör. Men man kan känna att man står rätt. Man kan känna att man flyttar sig rätt. Jag kan tänka mig att det är samma när det gäller powerplay. Och sådana grejer. Man känner att man sätter passningarna, men pucken vill inte in. Och det var lite den känslan jag fick då när jag satt och kollade på HV. För det kändes som att de har spelat så här hela försäsongen också. Det var passningar rakt igenom och det satt direkt på klubban. Det var direkt skott och det är bra fart och såna grejer. Så att, alltså försäsongen kan vara viktig samtidigt som den inte kan vara viktig. Alltså det är svårt att förklara lite grann var man hamnar någonstans. Men för mig har det alltid varit att man ska få en bra känsla i kroppen. Att man känner att man liksom där och så när man är redo när pucken släpps för SHL.
Men kan man nu säga liksom då när Frölunda gjorde en bra försäsong och Djurgården gjorde okej försäsong, kan man säga att Frölunda och Djurgården kommer bli bra SHL också?
Nej, alltså man kan ju inte göra det för nu är det ju liksom på riktigt helt plötsligt liksom. På försäsongen så är det ju liksom mer en känsla igen. Och nu delas det ut poäng, nu börjar pressen och stressen på riktigt, nu börjar du skriva som folk, nu ska du synas i TV, du ska ta ansvar för dina grejer som du gör på isen. Så att nej, försäsongen är viktig men inte så viktig som alla tror att den är.
Försäsongen, alltså begreppet försäsong har ju förändrats senaste kanske 6 åren med det som först hette Nordic Trophy som blev European Trophy och nu har vi Champions Hockey League. Det vill säga man spelar riktiga matcher, i alla fall matcher som gäller någonting för några av de svenska lagen då. Är Champions Hockey League bra för försäsongen? Det vill säga du är inne på att man ska träna och få rätt känsla, men vissa lag i Sverige spelar ju faktiskt nu matcher som gäller någonting.
Så är det, men med träning menar jag också naturligtvis spela matcher, för att det går inte att träna, alltså det går inte att träna match, även fast man spelar 2 mål och sen är på match så får du fortfarande inte samma känsla. Återigen, som målvakt så du hamnar inte i samma situationer som du gör på match som du gör på träning. Man kan träna vissa så här rörelser på träning och sådana grejer, men det är sällan du hamnar specifikt i samma position, samma läge, utan det händer ju ofta puckar studsar här som där, och det gäller liksom att få igång blicken, kan man säga. Få hjärnan adrenalin på slaget. Hur hanterar jag det? Hur hanterar jag när folk börjar bua? Hur hanterar jag när jag släpper in en puck första 15 sekunderna? Och sådana grejer. Så det är mycket sådana grejer som man måste testa också. Apropå Champions Hockey så tycker jag att det är en bra sätt att få ihop laget. Och det är
roliga bortaresor. Alltså.
Ja, jag tror liksom på hela grejen på något sätt och vis ändå. Jag menar, det är många som säger att det finns dåliga lag i Champions Hockey League. Och visst, de håller inte samma höga klass som SHL, men så är det väl i fotbollen Champions Hockey League också. Jag menar, om Real Madrid åker upp och spelar mot Malmö så känner väl inte de att de är så här superengagerade heller, så att man får ge det långsiktig chans, tror jag. Man får liksom successivt öka intresse för det.
Ett resultat som stack ut från i alla fall första omgången i lördags här, det var ju Malmös publicering av ärkervalen Rögle. Är Malmö en kommande stormakt i svensk hockey?
Jag har väl inte varit den som har liksom tryckt mest på att det kommer att bli så. Det finns ju andra som hävdar det, och allt fler röster höjs för att Malmö verkligen kommer att bli en riktigt tungviktare. Jag är väl inte riktigt där än. Alltså det är möjligt att jag underskattar Malmö hårt liksom, och lite märkt av historien där. Jag tycker sen liksom de här dubbla gulden 92-94 så har det ju varit väldigt rörigt, och man har inte levererat när man har varit favoriter och man har haft dåliga nyförvärv och lite sådär. Så det är möjligt att jag liksom lever kvar i det lite grann. Jag märker ju också naturligtvis att det är mycket som har blivit bättre där, att man har en helt annan stabilitet.
Du har nog Sylvegård som gör ett bra jobb som både klubbdirektör och sportchef som håller ihop det.
Ja, man har en stark triangel där tycker jag. Jag tycker att Peter Andersson också har en bra ledare. Jag tycker Jesper Mattsson tror jag gör ett stort jobb där i det tysta. De har fått in Mattias Tjärnqvist också där som en duktig hockeymänniska, vad jag tror i alla fall. Han är ju ganska oprövad som ledare ändå. Men, så att man har ju byggt ganska starkt där nere. Och visst, det finns förutsättningar där, men jag har lite svårt att se att det liksom kommer att bli någon sån här Skellefteå eller Frölunda era i Malmö.
Vad saknar de då för att ta det steget?
Ja, det är ju... Det är ju lite grann där det finns det där riktiga draget i Malmö runt hockey. Jag vet 17 liksom om det är möjligt att det kommer om man blir väldigt, väldigt bra. Men jag har lite svårt att se det där riktiga liksom intresset runt klubben och det där att man ska liksom Nej.
Fast det var ju bra med folk i lördags.
Ja, nu var det, ja, 9000 eller någonting i ett derby mot
Ja, Rögle. Men då spelade väl Malmö samma dag också, va? Gjorde de inte det? Nej, de spelade igår, gjorde de fel av mig. Men ändå så 9000 på en Malmö-match i september tror jag man får vara nöjd med, för att det är ju faktiskt en fotbollsstad. Mm. Men jag håller med, kanske Rögle klart tror jag fortsatt. Vad säger du om Malmö, Tellan?
Nej, jag gillar ju Malmö alltså, på något sätt. Jag tycker också att man har byggt upp ett bra, stabilt lag. De har börjat bakifrån med två bra målvakter som är stabila på isen, stabila utanför. Bara det skickar rätt signaler tycker jag. Tar in rätt killar. Det känns som att de värvar in, att de har någon tanke med hur de värvar lite grann. Att de tappar en
hur tänker du då?
Det jag tänker på, om de tappar en spelare som Noah Wells, så försöker de fylla ungefär liknande position med han, lite grann som Detroit gjorde när de var bäst liksom. När Chris Draper försvann så tog de in en Chris Draper-typ. Är du med? Bara för att liksom fortsätta med samma tänk som de har haft tidigare. Det är lite så jag tänker det.
Jag kan väl hålla med. Jag tror att det vore roligt om Malmö blev en topp 5-klubb eller en topp 6-klubb under en längre tid, för att staden berör, de har en häftig arena, det finns potential i allt vad föreningen står för att komma riktigt långt och göra väldigt mycket pengar på sin hockey, och gör de det så kan de ju faktiskt värva många roliga spelare. Så jag tror att vi behöver Malmö, för jag tror att Malmö kanske berör lite mer, kanske elakt mot alla Ängelholm, än vad Rögle gör i alla fall.
Ja, Ängelholm har ju också berör ju väldigt nära där, men som du säger, storstäder engagerar ju alltid på något sätt, va? Det triggar ju landsbygden också lite grann, det här med Stockholm, Malmö, Göteborg, det blir ju liksom snabbt lite, och Skåne också där nere, Skånes huvudstad på något sätt, så att Malmö skapar ju känslor på ett annat sätt än vad många andra SHL-lag gör, det är ingen snack om det. Det som är intressant också som jag ska lägga till där, det är väl om det finns den här uthålligheten liksom som krävs för att vara bra.
Men står inte Sylvegård för det?
Ja, jo, det är mycket möjligt att de har den nu. Jag säger inte att det inte blir så, men jag har ju någonstans liksom inte varit den här ivrigaste på en av att Malmö är topplag, så jag får väl stå fast för det ett tag till, så får jag väl sätta på mig dumstruten sen när de vinner SHL 2 av 3 år eller någonting sånt här.
Men om man ska jämföra, jag menar, nu vet jag har inte riktigt bra koll på Malmös juniorer och deras verksamhet där, men där har ju Frölunda, de har ju en akademi, så frågan är om Malmö håller på gång att bygga någon typ av akademi. Jag menar, så startar du ju upp en klubb och får en långsiktig plan, är du med?
För att, jag menar, Skellefteå och samma sak, backfabriken där, de har ju spottat ur sig.
Tappar du en spelare så flyttar du bara upp en junior som vet hur man ska spela. Det är ju det som är nya hockeyn. Jag menar, det går inte att köpa sig till framgång. Alltså det går, som du snackar om, det går under en viss period, men sen tar pengarna slut. Och då måste du ha någonting, en akademi eller juniorer som du bara kan flytta upp, och sen får du köpa sig spetsspelare. Det är det som kommer vara hockeyn i framtiden, tror jag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sen gäller det också ha... Nu kan man ju diskutera vad är billigast. Jag vet att HV la väl ut 600 000 per år på Elias Andersson på sitt hockeygymnasium där. Mm. Så han går till hockeygymnasium och så lämnar han för Frölunda. Mm. Det är ganska tufft också att bygga en spelare under 3 år och sen bara lämnar de kanske för annan klubb eller för NHL också.
Samtidigt får väl de en stor del av NHL-pengarna HV för.
De får 3 år nu säkert då, om han blir kvar där borta.
De går inte back på den affären i alla fall. Eller, men, och det är ju den verkligheten som många SHL-klubbar lever under, att man utbildar. Det är ju inte bara Lias. Men även om han gör ett år i Frölunda nu, vilket vi inte vet, så är det ju här en vardag för många att man utbildar spelare och sen försvinner de bort. De har gjort en halvsäsong ungefär. Liksom, så att,
men det man ska komma ihåg, det är ju också då, om han har trivts under den här tiden i HV och fått den här hjälpen, så när han kommer hem från NHL då, om det blir så tänker han så här, fan vad bra behandlad jag varit i HV, jag vill spela HV igen. Så att det kommer ju igen också, samtidigt som är han i HV så behandlar man så skit, så kommer inte han välja HV igen. Nej. Så att det är bara att hoppas att HV har gjort ett bra jobb där.
Och sen är det ju också en signal till att organisationen fungerar. Liksom. Han har ju gått den här vägen liksom, och var ju ingen stjärna när han kom till HV. Det var väl liksom, han var väl snudd på, ja, det var väl inte, han var inte superhet på som 16-17-åring.
Men han var ju bra. men han valde ju att lämna Göteborg för att han var Niklas grabb. Han ville inte ha den stämpeln och testade kanske bra för honom.
Frölunda var inte jätteheta på att kvar honom heller, vad jag förstått det som då. Det var inte så att de liksom ringde varje dag och tjatade om att han skulle liksom gå deras juniorledare. Vad det jag har hört i alla fall. Så att, men det är väl ett jättebra betyg för HV. Mm. Men han är ju inte den enda som har kommit den vägen. Nu har man ju också valt att satsa på de här. Och det är det som är viktigt, att man liksom... Filip Sandberg, Elias Andersson, de här yngre, Anton Bengtsson har, alltså de här spelarna måste ju, de måste ju få, man måste ju jobba rätt i junioråldrarna, och sen måste de ju också få chansen att spela där. Så att
säga. Jag tror vi ska återkomma till juniorämnet, för det här tycker jag är intressant, och jag håller inte riktigt med. Jag vet att Frölundas akademi producerar många bra spelare, och vi pratar om Skellefteås backfabrik, men jag undrar ju, Färjestad för några år sedan la ju ner hela sin juniorsatsning och valde istället att liksom ha ett samarbete med Division 1-klubb och sen värva in färdiga spelare då. Och det gick ju väldigt bra för Färjestad.
De tog ju upp den igen.
Jo, men hur många SM-guld har inte Färjestad?
Jo då, men det var väl inte, alla kom ju inte under den här perioden när man la ner juniorlaget. Nej, men, vem är det som säger att inte nu, några år senare, som man fått betala det priset lite grann, att de la ner sin juniorverksamhet? På kort sikt så var det säkert jättebra om man fick något SM-guld. Mm. Men sen har man ju haft en rätt många år nu också när det inte har, man har hängt med och det inte har... Man har värvat ganska dåligt, man har haft mycket utländska spelare där, man har inte haft så mycket egna innan Rasmus Asplund och Joel Eriksson Ek och de här kom upp nu.
Ja, jag tror att vi har en grund till kanske en helt eget poddavsnitt om junior hockey kontra köpa in en färdig SHL-spelare. Och passande som vi pratar om Frölunda här, så har Erik Lindmark junior ställt en läsarfråga. Och den här ska du få, Abris. Om Frölunda tappar nu Elias Andersson och Carl Grundström då, om de lämnar för Toronto och Rangers. Nu vet att Elias haft en tuff start där. Det var någon GM eller någon tränare som inte alls var nöjd med honom. Men om de lämnar för NHL, vilka spelare, en eller två, tycker du att Frölunda ska värva in?
Ja, när jag tänkte på det tidigare så tänkte jag kanske att Jonathan Dahlén kunde vara ett alternativ om han nu skulle hämta SHL. Nu tror jag att Växjö kanske står först i kön där, men jag tror att det är Växjö eller Frölunda det handlar om där. Nu har ju han fått körtelfeber och det är väldigt oklart när han är tillbaka och sådär. Hur ersätter man Elias Andersson nu? Det är ju jättesvårt naturligtvis. Jag har liksom inte någon ledig spelare så här som jag bara kan säga att han plockar in så ersätter Elias. Det är ju en väldigt speciell spelare också, tycker jag, med det. Den inställningen han har lite grann, den skickligheten naturligtvis.
Men liksom, ja, och lönen, han tjänar säkert inte 200
i
månaden.
Precis, så att det är ju jättesvår sits de hamnar i Frölunda om Lias försvinner där nu, jag vet inte.
Kan du inte namedroppa någon namn, Alfa? För det älskar ju poddläsarna om du
Jager.
Bara kan. Jager.
Ja, precis. Nej, men det finns ju nu, Tommy Sallinen skrev ju på för klåten här nu också. Jag hittar ingen riktigt namn där som man kan ersätta honom med, men du kanske har något bra alternativ.
Ja, jag förstod att jag skulle få den här slängt tillbaka i ansiktet. Ja. Den första som poppar upp nu, men det är ju inte riktigt Elias Andersson stuk på han. Det är ju Andreas Jämtin som åker runt i Västerort nu och gnuggar, men jag har svårt att se att Frölunda tar in Jämtin. Det är inte samma sak. Det är jag övertygad att Fredrik Sjöström gör och har koll på. Han vet ju hur AHL-marknaden är borta i Nordamerika. Han kommer säkert ta in en kanadick, 24-25 år, som har kört i AHL några år och som börjar fundera på nej, jag måste åka över till Europa och samla lite ny kraft. Men och ta det namnet, det är ju så svårt i alla fall.
Nej, men de sitter säkert lugnt i båten, som du säger. För jag menar, camperna tar ju slut här i början av oktober. Då kommer det säkert få några spelare som sitter på kontrakt som inte vill ner till AHL, och ser de upp, och så kanske finns någon riktigt skicklig som är på gränsen till NHL men inte vill spela AHL, som vill över. Så att det finns då spelare.
Och innan vi släpper, du ska få en följdfråga tällan här på Lias och Carl, men kan vi reda ut begreppen här för alla Frölunda-fans kanske, i första hand som inte ser dem. Vad gäller med Elias och Carl? Vad är det som avgör och bestämmer om de ska bli kvar i Toronto och Rangers, eller om de ska hem till den klubb i SHL som de har kontrakt med, det vill säga Frölunda?
Det är ett avtal där mellan SHL, och de tillhör ju de här klubbarna. Sen finns det ju ett avtal där att som ger NHL-klubbarna, alltså om de är draftade i första rundan, så har ju klubbarna fortfarande rätt att behålla dem oavsett om de hamnar i AHL eller vad det är. Är man rankad andra, eller draftad andra runda och neråt, så ska de ju hem till Sverige. Om
det vill säga Rangers får inte skicka ner Elias till Hartford, utan han ska ner till Frölunda, ja precis. Ja,
ja, då har väl Grundström ska väl hem, ja. om ska väl hem om man inte blir, om man inte spelar NHL.
Mm, precis, ja. Men
Elias är väl en första runda, så han har väl
han äger Rangers helt och hållet, ja, precis. Ja.
Så att det är väl det som är skillnaden. Sen är det ju, det där är väl lite också. Jag menar, du kan ju inte tvinga hem en spelare. Vi gör ju inte så i Sverige. Mm. Jag menar, känner Grundström liksom att jag vill fan vara kvar. Jag tror inte Frölunda sätter hårt mot hårt där heller. Liksom, även om det står så i avtalet. Jag vet inte vad man har att vinna på det riktigt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej. Ja, om jag kan, ursäkta Tellan, om jag kan reglerna rätt, så kan de alltså nyttja dem 9 NHL-matcher. Sedan måste de bestämma sig om de ska, om första kontraktåret ska ticka in. Eller om man ska dra handbromsen och skicka tillbaka dem till SHL. Så att det här är ju en mardrömssituation för Frölunda. För det innebär att 9 NHL-matcher, ja, då kanske vi kan vi vara inne i 1 november. Eller något liknande.
Mm.
Och då har vi tickat på ganska många matcher i SHL också.
Mm.
Så det, och sen kan de också göra så att de ska vara dressade 9 NHL-matcher. Så det kan ju vara precis som vid Joel Eriksson Ek. När kom han hem i fjol? Det var alltså... ja, januari eller någonting. För de valde ju liksom att hålla ut han så länge med de här 9
matcherna. Ja, det var ju strul med hans arbetstillstånd och grejer. Så han debuterade en tid när han debuterade och grejer. Så det drog ut på tiden väldigt.
Mm. Men vet, de kan ju liksom, om de är smarta eller vill vänta och se exempelvis Rangers med Elias, så kan de ju hålla ut honom till i december. Och då är det tufft för Frölunda, och vad ska de göra? Det jag tänkte ställa frågan till dig, Tellan, det är lite, vad tycker du att Elias och Karl, det räcker med om du väljer en spelare, vad ska de göra? För du har ju varit i det här läget också, att du har varit en lovande ung hockeyspelare och valde att åka över till NHL. Men vad ska man tänka på innan man åker över? Hur redo ska man vara för världens bästa hockeyliga? Och är det smart att stanna kvar ett år till?
Jag gillar ju när man stannar kvar där borta för att skicka med lite signaler på att man är redo att betala priset och spela på liten rink. Det är lättare för NHL-klubben att hålla koll på en. Få feedback och sådana grejer. Men det är ju min personliga uppfattning. Och jag tror att NHL-klubbarna känner då så också ibland när folk åker hem, att det säger, ja, nu åker han hem till Europa. Tycker att det är lite lugnt och skönt hemma i Ankdammen, Sverige.
Mysigt.
Ja, precis. Och på något sätt så tycker jag att man ska stanna kvar och kriga på lite grann och visa liksom att fan, nej, det här är, ni gjorde fel beslut liksom. Och vi pratade ju om här tidigare om SHL. Det är en väldigt annorlunda hockey också. Att komma hem och spela på stor rink. Väldigt mycket skridskoåkning. Där borta lite rink, mer tacklingar. Mindre ytor, du måste skjuta mer. Så att det beror lite på hur man ser sig själv som hockeyspelare också. Alltså är man en sniper så kanske man ska vara kvar där borta för att lära sig vinklar och sådana grejer. Är man en skridskoskicklig back kanske är skönare att komma hem till Sverige och få åka mer skridskor och sådana grejer. Så det är lite individuellt, men jag personligen tycker att man ska stanna kvar där borta och kriga på i AL.
Ja.
Ja, har man väl bestämt sig för att åka över så tycker jag också det. Sen kan jag väl tycka att jag beundrar de här som ändå har is i magen och väntar med att åka över. Att när man liksom åker över så går man all in på det, men man väntar tills man känner att man är mogen att åka över. Det kan jag ju känna att... Mm. Men när man väl har tagit steget där, då ska man nog stänga den dörren hemåt och inte tänka att ja, men funkar inte det här ska jag ju åka hem. Liksom. Utan då är det nog bara att köra på det kan jag tycka.
Och jag funderar ju på, skulle vi haft en givetvis en bannare intervju med Elias här, men det har vi ju inte. Men jag undrar bara hur han känner sig. Nu får han ju se allt godis där borta. Han får flyga med Rangersplanen. Mm. Han får spela på Madison Square Garden. Han får byta om med Henrik Lundqvist. Han får åka första klass till alla bortamatcher som du gjort i massa år, Tellan. Och sen bara, nej, nu ska du hem och åka buss upp till Mora för en bortamatch. Hur fixar man det där?
Ja, nu har jag aldrig gjort det själv heller. Men det man ska komma ihåg är att det är väldigt annorlunda där borta. Du kommer till campen och här i SHL så har du 22 spelare eller vad det är som ingår i truppen 24. Där borta när du kommer till campen så är det 60-70 spelare som är under kontrakt. Och även fast du är i en första runda, då kommer du få mer chanser under längre tid. Men det spelar ingen roll, för det finns någon annan som är där och slåss för sitt liv liksom, och vill ha din plats mer än någonting annat. Det är väldigt annorlunda. Och som målvakt till exempel, så du kommer in till campen, så är det 6 målvakt under kontrakt och alla är riktigt bra.
Mm.
Det är också en chock. Det var en chock för mig när jag kom över. Hade spelat landslag och spelat VM och hade vunnit 2 SM-guld och såna grejer. Så helt plötsligt ska man liksom slåss mot någon som man aldrig hört talas om själv. Man kanske tyckte att man var lite bättre än vad man egentligen var.
Mm.
Och så är det någon som står och talar om för att nej, det där är ju fel, det är ju dåligt, fan, nu börjar vi om på nytt liksom. Och det är tufft. Jag tror någonstans att man måste förbereda sig på att det är väldigt tufft där borta. Det är väldigt annorlunda. Tränarna är tuffare, de bryr sig inte lika mycket om det. Det är inte mycket den här liksom klappa på ryggen att nej, men nu kämpar vi vidare imorgon, utan nu gör ditt jobb, annars skickar vi till AHL liksom.
Det var ju också intressant där deras spelarchef då, Gordy Clark, som går ut och ja, i princip såga Elias Anderssons första camp här.
Varför gjorde han det?
Ja, det tänkte jag fråga Tella.
Ja, vi har ju facit här.
Ja, 18-årig kille som kommer över dit. Så är det, upplever du det som relativt normalt, eller var du också lite förvånad över att...
Jag kan väl tycka att det är lite konstigt eftersom det är hans första camp. Han har precis blivit draftad. Det brukar vara lite mer gulligull med de första runderna på så vis. Att, nej, det är klart att det är...
Vad har han för baktanke med det? Det måste ju varit
alltså,
planerat.
Klassiskt, de vill ju bara väcka han säkert. Det är någonting som inte liksom...
Testa honom
lite grann, se hur han reagerar. Ja, alltså, är han en sån kille som inte klarar kritik, blir så där skygg och drar sig tillbaka, eller är någon som bara, nej, nu jävlar, nu går in och kör lite BMW.
Vad vill de se då?
Naturligtvis att de vill att han tar mer initiativ.
Rak
säkert.
I ryggen?
Ja.
Blir förbannad liksom.
Ja, blir förbannad
och går in och visar dem.
Och där borta så drar de ju alla över en kam, skulle jag säga. Liksom, de vill ha att alla ska bli så, men alla är inte så heller. Liksom. Det är därför vissa vänder hem också. Mm.
Du vill att de ska stanna, Lias och Karl, hör jag på dig, Tellan. Vad säger du, Abris? Om du hade varit Elias Andersson, hur hade du gjort din hockeyresa den här säsongen?
Nej, det är svårt det där. Alltså, men jag kan nog känna att han skulle må bra av att spela ett år till SHL. Det är min känsla.
Det är så klassiskt man säger såhär. Han mår bra av att spela SHL.
Han kommer att bli en bra hockeyspelare. Han kommer att bli en bra NHL-spelare. Det är helt övertygad om. Men någonstans kan jag känna att han är 18 år. Liksom. Det är ju fan... jag tycker att han ska spela något år till i Sverige och kanske spela Tre Kronor och lite så att han är riktigt förberedd när han kommer dit. Men det är vad jag tycker. Nu vet jag inte hur tydlig han har varit. Vissa spelare har varit tydliga med det, att liksom jag kommer åka hem. Åker jag ner så kommer jag åka hem och spela.
Men är det hans makt? Han har ju kontrakt med Rangers. Ja, de kan ju flytta honom som en schackpjäs.
Ja, sen finns det väl alltid en förhandling med klubben också. Jag tror inte att de kan tvinga honom på så sätt att bara åka över om han nu absolut inte vill det heller.
Men han valde ändå att skriva på ett kontrakt med tre år med Rangers.
Absolut.
Hade han inte skrivit på det kontraktet så hade han ju spelat i Frölunda ett år till. Bra tugg, gubbar. Vi har en punkt kvar innan vi ska avrunda den här första podden. Och eftersom vi har ynnesten att ha Mikael Tellqvist på plats här så ska du få... Du har fått en hemläxa av oss och göra en lista. Du kan väl förklara vad det här är för lista?
Ja, först så ville du att du skulle göra en lista på SHLs bästa målvakter, men den tycker vi har sett i tidningen nu i
den var för tråkig.
tre veckor. Så det blir samma svar lite grann. Så att... Nej, men jag har ju valt målvakter som jag tror kommer bli otroligt viktiga för sina lag, eller livsviktiga skulle jag vilja säga, i vinter. Och sen har jag även valt två målvakter som jag vet har stor potential och som jag skulle vilja se ta ett steg till.
Men är inte målvakter alltid lagets viktigaste spelare?
Så är det, men de här målvakterna kan det handla om liv och död för klubben, till exempel om de blir kval eller inte kval, eller slutspel eller SM-guld, eller jag har valt lite annorlunda. Jag har inte bara tänkt på...
De är lite premium MVP kan vi kalla det.
Ja, precis. Så, som alla vet så är målvakten lagets viktigaste spelare. Så är det ju, det kommer alltid vara. Så att, ja, jag har gjort lite val här.
Och då ska vi göra också så i klassisk Emil Lagnelius Karlsson-anda att vi börjar från plats... Är det fem målvakter du har rankat?
Ja, fem målvakter som två växlar.
Just det, och då börjar vi ju inte med plats ett utan vi börjar med plats fem så att det ska bli lite dramatik här. Vem är det Tellan har satt på plats ett? Så att, kör!
Ja, nej, jag har faktiskt sagt monstret där.
Som plats fem?
Ja, plats fem som jag tror blir otroligt viktig för Linköping. Och inte bara för att han är en otroligt duktig målvakt utan vad jag har sett på värvningarna så är det otroligt offensiva värvningar de har gjort.
Som alltid i Linköping?
Som alltid i Linköping. Och som alltid när man har offensiva spelare så blir det alltid en tendens att det kan bli mycket farliga lägen åt andra hållet. Inte nödvändigtvis mycket skott, men det kan bli mycket frilägen. Det kan bli mycket två mot ettor, två mot nollor ibland till och med för att man är så offensiv. Och vissa backarna som är väldigt offensiva. Och jag tror att Monster kommer behöva ha en riktigt bra säsong för att Linköping ska kunna gå långt. Och det är naturligtvis självklart när man ska vinna SM-guld och sådana grejer. Men jag tror att han kommer bli viktigare än vad många tror.
Och för alla er som undrar nu om Tellqvist har rökt på i det här programmet så är det inte alltså några Ghostbusters vi pratar om här utan monstret är alltså Jonas Gustafsson i Linköping. Då. Tror han gillar namnet monstret förresten? Alltså det var ju lite som Färjestad-tiden när han var ett monster i målen. Då. Målet då, han är extremt låg målsnitt och tog säkert något klubbrekord och så vidare. Tror han gillar monstret som namn?
Jag tror att det funkade rätt bra när han var i Färjestad men sen när han kom över till Toronto så tror jag han fick tyckte det nog var lite jobbigt. Nu känner inte jag Jonas så där personligen men just i en stad som Toronto när de smäller upp The Monster liksom och sådana grejer, det ska alltid behövas. Det tror jag nog inte var, det kanske var kul första veckorna liksom, men sen efter ett år så tror jag nog inte det var så himla kul heller. Han vill nog gå under Jonas.
Jag vet att när jag hade förmånen att prata med Jaromir Jagr på ett hockey-VM så ställde jag just den frågan: are you scared of the monster? Och då var det alltså han skulle möta Jonas Gustafsson i VM. Jag kommer ihåg, han tittade på mig och ja, den blicken jag fick av honom. Det var kanske inte min bästa fråga, men han undrar nog, han fick veta vem monstret var i alla fall, ja. Då. Men vi får se, jag vet inte, ja, man kommer ju säga monstret i alla fall hela tiden. Det blir ju så, det är lite konstigt smeknamn. Men jag gillar ju smeknamn i alla fall. Till plats 4.
Ja, det här har jag sett Jocke Eriksson i Djurgården. Han kommer från en helt okej säsong i Växjö till en klubb där jag vet hur passionerade folk är runt Djurgården. Folk bryr sig alltid om Djurgården, vare sig man gillar Djurgården eller inte. Blir det en säsong som vi hade förra året, hur klarar man det? Så att, nej, det blir intressant. Och jag tycker Jocke är en otroligt skicklig målvakt. Spelade en bra match senast mot HV. Kanske släppt en liten jobbig retur på sista målen, men nu får vi se vad som händer här i framtiden. Jag vet att han har kapacitet och jag vet att han är landslagsmässig, så att jag hoppas att Jocke tar ett kliv och fyller min position där med Adam i Djurgården och sådana grejer.
Det är en speciell situation i SHL. Du har ju oerhört många namnkunniga målvakter.
Verkligen.
Vi kan säkert återkomma till det senare, men det ska bli intressant att höra dig i en senare podd ta ut vilka målvakter du tar ut till OS. Men det tar vi senare. Bronsplatsen.
Ja, där har jag sagt Eero Kippilainen som är i Örebro, om jag uttalar det rätt. Jag är inte säker. Men vi hade ju äran att spela mot han förra året med Djurgården i Champions Hockey League i Kalpa. Och jag gillar hans spelsätt. Han spelar mycket på känsla. Han är atletisk. Han var otroligt viktig. När jag såg han såg han ut som en vägg liksom, där borta. Otroligt flexibel och jag tror att om Örebro ska kunna gå till slutspel eller slippa kval så behöver han stå på huvudet likt Hudacek gör nästa år. Eller som gjorde förra året, definitivt. Så att det är bara hoppas att han passar in där.
Bara flika in en snabbis här. Hudacek gjorde ju extremt stort avtryck i svensk hockey. Han var en bra målvakt, men var också en artist. Vad tyckte du om Hudacek?
Jag gillade inte det.
För att?
Att just, men jag är inte så att jag tycker om uppmärksamhet på samma sätt. Jag gillar att det går bra för mig själv naturligtvis, men jag gillar mer att det liksom går bra för laget på samma sätt. Och jag vet att många NHL-klubbar drog åt sig öronen också när man såg att vad han höll på med också. Så att de tycker att det blir ett problem mer än att det blir en show för han själv. Men han är ju sån som människa och gillar det, så då får man respektera det. Men jag gillar det inte.
Och silverplats, vad har vi där på?
Ja, silverplatsen har vi Johannes Jönsson. Ingen skräll där heller. Jag menar, fantastiskt fin statistik för honom. 23 matcher, 24 matcher på, var det 94 i räddningsprocent.
Och han startade, det var som helt bisarrt på honom. Han startade säsongen. Hade han 2-3 mål och han förlorade inte en match. Man hade ju tur att stoppa in honom och så vann de hela tiden. Så han var ju, länge var han obesegrad. Och då lade man också till försäsongsmatcherna som jag pratade om, som kan gå hur som helst. Så att det var en fantastisk statistik han hade tagit.
Så är det. Och nu blir det ju test. För nu, förut så hade han en rutinerad målvakt med Honken bakom sig. Och då känner man inte riktigt samma stress eller press att man måste prestera varje kväll. För att då vet man att nej, har jag en dålig kväll så då kanske Johan kommer in och så spelar bra igen. Liksom. Nu ska jag inte säga att han är själv. Men vet du, Henrik är inte riktigt samma, har inte gått igenom samma resa som Johan har gjort, Holmqvist. Utan det blir intressant att se hur han klarar och spelar. Jag tror att han är ju positionssäker, han är ofta rätt, sällan han gör riktigt flashiga räddningar, utan för att han sitter ner rätt hela tiden och läser spelet på ett väldigt bra sätt. Så jag vet, jag kände sig förra året som Karlskrona spelade ett spel som passade målet ganska bra. De lät folk ta mycket skott från utsidan, de började ihop sig mycket i mitten, så att det liksom, så att det kanske var enklare att spela målvakt i alla fall i början av säsongen.
Var det stora backar som boxar ut där?
Precis, och det är en skön känsla som målvakt att känna liksom att man kan köra 100 fokus på pucken. Och nej, men det ska bli intressant att följa.
Och nu undrar jag alla som lyssnar på det här, vem är SHLs MVP? Det vill säga, vilken spelare är det som är viktigast för sitt lag?
Ja, Trumvilver. Nej, men det är väl ingen skräll heller, utan det är Christian Engstrand som i Mora som kommer behöva spela som han gjorde mot Frölunda. i stort sett varje match. Det är lite grann som när Djurgården kom upp från Allsvenskan igen första året. Det var relativt osäkra kort på i laguppställningen. Mora har ju något liknande. Han kommer behöva vara en MVP i år för att Mora ska kunna hålla sig kvar i SHL och slippa kvalar.
Kommer han orka det här, Ablis, då? Vi har ju följt Engstrand i många år, du och jag. Ja. Är han en spelare som står på huvudet och gör tokräddningar i 5 månader?
Det är väl där mitt frågetecken är. Jag hade ju gärna sett kanske att man har haft en lite mer etablerad backup där i Mora också som kunde avlasta Engstrand lite grann. Förbi den typen av matcher som var i Göteborg. Där. Så, och det kommer ju bli mycket sådana matcher för Mora. Där. Jag är lite osäker på det här, om han liksom orkar med det här. Och det ska bli intressant att se. Jag kan inte Mattias Pettersson jättebra där, det ska jag erkänna, men jag hade gärna sett att Mora kanske hade gått på en lite mer etablerad backup till Engstrand där, som kunde avlasta.
Tror du Mantas kan komma tillbaka till Mora?
Det tror jag säkert att han kan göra, så att det kan vara ett alternativ i alla fall, det tror jag säkert. Det jag tänker med Engstrand, jag är ganska halvkast på målvakt, så jag känner lite mot Frölunda att han har man lite is i magen där, så kan han lätt bli överspelad. Det kändes som att han gick ganska hårt mot skytten. Jag är helt ute och
på Bergenheim så gjorde han en klassisk pokecheck där. Och
men det är väl lite det man kommer ihåg av Engstrand. Det ska jag säga också, att han ser inte ut som samma målakt som han gjorde när han spelade Linköping. Jag tycker han ser mycket mer stabil ut. I Linköping så var det mycket mer så att han gjorde mycket pokechecks och hamnade i lite old school räddningar och sådär. Men det jag såg lite grann, så tycker jag att han ser väldigt stabil ut på så vis, rör sig på ett väldigt bra sätt. Man såg kvalet förra året mot Leksand, han känns inte stressad liksom som han gjorde förut, utan det är väl ett gott tecken då att han känner att han kan spela på ett lugnare sätt, och då spelar man på ett lugnare sätt och inte behöver göra så mycket rörelse, så kommer man orka längre också under säsongen. Så att, det får vi väl se.
Tror du att han kommer att lyckas och liksom vara den här MVP-målvakten som han måste vara?
Det är svårt att se efter en match, kan jag känna, men det jag såg hur han spelar nu, så det verkar inte som att han liksom slösar onödigt mycket energi på när han spelar. Och sen är det ju viktigt att han får vila när det är vissa matcher. Jag menar, ju längre fram, så kanske nästa gång om de åker ner till Göteborg igen, så kanske de spelar andra målvakten, bara för att det är varmt och slitigt att spela i Göteborg och man får mycket skott. Då kanske man kan, om man får uttrycka så, offra en match på att han får vila också. Det gäller att tänka det också, tror jag. Men så att vi får se vad Mr. Kalin har i tankarna.
Så Leksand gjorde var med Alsenfelt. Förlorade de inte alla matcher som inte han stod typ?
Ja, jag måste ställa en fråga. Vilka matcher ska man offra målvakt då? Är det mot ett lag som man känner typ Växjö borta, det är kört ändå? Eller vilken typ av match slänger man liksom och offrar?
Ja, det beror ju på.
Förstår du frågeställningen?
Ja, jag förstår. Jag tycker Frölunda är ett typexempel. Jag skulle ju inte offra Christian mot matcher där det är streckstridsmatcher.
Precis.
De matcherna måste han ju spela. Däremot de här matcherna som är garanterade topplag, så kanske han kan vila någon av de matcherna. Typ Skellefteå, Växjö, Frölunda eller vad som helst. Det gäller ju att tänka långsiktigt också. Man kan inte bara köra på.
Hur jobbigt är det att åka med på en sån resa? Ska man liksom lämna dem hemma då? Eller ska man sitta och åka till buss till Arlanda och flyga till Skellefteå och stå där och öppna båsdörren? Eller ska man... Vad känner du där runt det där?
Nej, ja, och en följdfråga. Ja. Hur känner du övriga laget när man slänger in sollet borta mot serietan?
Ja, nu det finns inga soll i SHL, skulle jag säga.
Nej, men förstår jag. Som stjärna kanske bara, jaha, ska jag backupen stå? Okej, vi har gett upp.
Ja. Det är klart, det kanske inte skickar, men då är det viktigt som ledare då att man förklarar för gruppen vad det är, tanken är liksom, att samtidigt då blir det ju ingen press på resten av spelarna heller om man känner den känslan, då är det bara gå in och köra också. Ofta så spelar ju lag bättre, man gör kanske det lilla extra, man täcker lite mer skott för att man vet att man måste göra det också.
Där har du en jätteskillnad, tycker jag, lag med bra karaktär och dålig karaktär. Det bland det värsta jag vet är ju lag som går in och liksom nästan gett upp på förhand när man har andra målvakten. Lag man älskar är ju de här som går in och liksom, nu måste vi steppa upp ännu mer för liksom, den här killen ska ha en chans att vinna matcher. Liksom.
Jag känner ju inte bättre tyvärr, vad heter Mattias?
Pettersson.
Så jag känner inte vad han är för typ av människa. Så jag menar, han kanske har jätterespekt i omklädningsrummet också och hoppas på det. Så att då kanske laget, som du säger, då fightas de extra hårt för han också. Samtidigt som Christian då får
och det är exakt den känslan jag har, att när man varit ute och så har man varit uppe i Skellefteå och så åker ett lag som inte är lika bra som Skellefteå upp dit och så ställer de den som kanske är på pappret, andemålvakten. Ja, men jag har en känsla av att de brukar vinna det här laget. för att de nästan offrar sig och slänger sig ännu mer för att hjälpa den här killen, backup-killen då. Det är bara en känsla, ingen statistik för det, men jag vet inte hur många gånger man tror att oj, nu ställer de backup-målvakten, nu blir de överkörda.
Och det kan ju bli en känsla av topplaget också då, att man kommer in och så bara, ställer han idag, då kanske det blir lite lättare också, så kanske man slappnar av lite grann, och det går inte att göra det mot något lag i SHL.
Och sen har du tagit ut två spelare, Tellan, som du tycker har lite mer att bevisa, är det korrekt?
Nej, det tycker jag väl egentligen inte fel ut, men jag tycker att de, jag vill se att de, ja men lite kan de ska ta ett steg till. Jag vet att de har så stor kapacitet i sitt spel. Jag gillar sättet de spelar på.
De kan mer, men har inte bevisat det ännu.
Nej, de bevisade stundtals har de gjort det. Och då har jag varit Stefan Sten i Färjestad, som jag tycker är en otroligt skicklig målvakt. Jag vet att han jobbar med Masken där uppe, som är otroligt skicklig målvaktstränare.
Man säger Swash, är
precis,
det korrekt?
Ja, eller? Min polare också, för jag gör reklam för han också. Så. Nej, men jag tycker att Stefan har väldigt mycket i sig. Han är rörlig, han är, kan göra räddningar som inte många målvakter kan göra. Många målvakter spelar på att täcka pucken bara och sådana grejer. Jag gillar sådana målvakter som försöker göra räddningar också, inte bara liksom blockar. Utan, så att, nej, det är väl om han kan ta det nästa steget själv, så är det ju. Man är från orten liksom och sådana grejer. Det är alltid tufft att spela hemma.
Men Sten kan jag bara få inflika, jag har ju inga förväntningar på honom. Alltså i min värld så är Haugen och Sten ungefär lika. Så kliver han fram, så för mig är det bara en jättebonus för Färjestad. En sån känsla har jag inför Sten.
Men uppenbarligen så tror de ju någonting om Stefan, som han fick spela slutspel för året.
Nu var det väl någonting, vi pratade om det sist här, att det var någonting med Haugen där, att han fick barn och var hemma i Norge och sådär va, liksom. Så det fanns ju någon bakomliggande anledning till att Sten var den som fick första spaden också.
Väldigt begränsad bolltalang var någon som sa till mig om Sten.
Okay.
Är det viktigt att ha det som målvakt?
Jo, men så är det ju.
På mycket med sport och tennis och allt vad det
är. Så är det, men,
ja, många målvakter är ju bra på att jonglera.
Så är det. Och jag menar, det är viktigt för målvakter i blicken. Liksom. Blicken, där sitter allting. Jag menar, om någon kastar en boll till dig och du bara står och tittar bara rakt fram, så kommer du träffa dig på axeln. Liksom. Och det ser man ju mycket målvakter som inte har det, men jag ser, det är någonting med Stefan som jag gillar. Jag vet inte vad det är jag kan sätta finger på, men jag hoppas att han kan ta steget och vara första slips där borta i år.
Sten, och sen har du en till som...
Ja, jag fortsätter med Djurgårdstemat här. Min gamla kompanjon från förra, Adam Reidenborn.
Han har haft en tuff karriär. Alltså.
Ja, det har han haft, definitivt. Och någonstans vänder det. Det är det som är grejen. Alltså, det går inte bara... Det sitter väl mycket i huvudet på han. Och jag vet att han har tagit hjälp den här sommaren och sådana grejer.
Vadå hjälp alltså?
Nej, men lite coachning utanför också. Mitt jobb förra året var ju att hjälpa Adam på så vis, just med coachning mentalt, för att han har så väldigt mycket i sig. Han är rätt stor målvakt, han har bra fötter. Jag har pratat om bolltalang. Han är bra på när man kör tvånudd och sådana grejer. Han har mycket liksom, så när han får ihop det, då kommer det se ut som att det gör i slutet av förra året när han spelar som han gjorde. Så att även fast vi har Jocke som uttalar första målvakt, så skulle jag ändå vilja se att Djurgården ger Adam en chans också att spela, för att jag vet att han har så mycket i sig att han kan ta nästa steg. Och jag vet att han har haft en tuff karriär på många sätt och sådana grejer, men samtidigt så han åkte ut med mod och man spelar samtidigt upp Djurgården också, så att det borde ju någonstans borde bli status quo där. Jag vet inte, det ser inte ut som du håller med mig riktigt heller, men jag har jobbat nära Adam så pass länge, så att
jag tycker synd om honom, eftersom han har haft det tufft och Djurgårdsfansen var lite tuffa mot han, och sen han kom tillbaka då, ja, och så var han bakom dig där. Nu avslutar han väl förra säsongen helt okej, va?
Jag skulle säga mer än helt okej. Han hade ju en goals against average under 2 och sen den sista
samtidigt var man inte helt nöjd med honom i slutspelen mot Färjestad.
Nej,
vi haft ett bättre målvaktsspel, tror jag, vi hade gått vidare till
Håller med om Tellans listor, får vi säga här då.
Alltså, jag har ju jättestor respekt för hans målvaktskunnande, så att jag
det får jag tycka, det är okej.
Men vilken målvakt gillar du, eller vad har du för...
Nej, jag gillar Viktor Fast, men det är ju...
Men hur bra blir han då den här säsongen? Alltså, hur hungrig är han? Är ni lika gamla, eller han är ett år yngre än dig?
Han är nog, vad är han, 83-84, så det skiljer 5 år.
Det är så länge, okej. Jag får en känsla av att han har varit med så länge där. 82, kan han vara 82? Hinner vi snabbgoogla av det?
Han var ju riktig late bloomer.
35.
Ja, så det är bara 3 år
imorgon. Precis fyllt 35, så han är 82 år där. Nej, men jag gillar ju honom. Viktor Fast är alltid, alltså han, det är ju ingen... som jag känner Viktor Fast så finns det inte på världskartan att han kommer med mätt. Liksom. Det är möjligt att jag missbedömt det helt. Men för mig är ju liksom det, jag som inte kan alla tekniker i målvaktsspelet och så här, ser ju mycket det här med att viljan att liksom tävla, att vilja ta alla puckar, att liksom vara så där riktigt jävla förbannad efteråt som Henrik Lundqvist kan vara, som Viktor Fast kan vara. Mm. Liksom så där. Det är någonstans där som man bara liksom, det triggas ju av. Och jag tror att han blir jätteviktig i omklädningsrummet för Växjö också. Jag tror att när de här största stjärnorna tävlar hårdast så blir det också att det sätter ju standarden på något sätt på de andra. Liksom att, är Viktor Fast liksom där varje träning och blir galen om folk inte avslutar på rätt sätt, så sätter det också standard på en träning. Liksom. Mm. Och där tror jag blir viktig. Plus att det är väl en av våra topp tre i alla fall i Europa nu bland målvakter. Han har väl varit under väldigt många år, och det är han väl fortfarande säkert i högsta grad OS-aktuell. Så att det är ju en förbannat bra målvakt också.
Vi har en redaktör som står utanför det här och gör dödstecknet åt oss. Det vill säga att vi ska börja avrunda. Jättekul att ni har varit med oss. Innan vi slutar så ska vi bjuda på lite hockeygodis. Och eftersom vi har förmånen att ha Tellan i studion här, så måste vi fråga dig, vilken är den svåraste, jag vill säga forward, som du har mött på en hockeyring? Det vill säga den som du har känt att, oj, nu kommer han. Aj, ja, det är kört. Friläge, du vet.
Ja, jag har ju fått äran att spela mot Mario Lemieux och Sidney Crosby, de här, och de är ju fantastiska hockeyspelare. Det är svårt att sätta punkt. Jag vet att jag har fått den här frågan flera gånger tidigare också, man ska nämna någon.
Är det så här klassiskt på krogen?
Ja, liksom? Det är också precis, vem skjuter hårda skott liksom, och sådana grejer. Så det är väldigt svårt att svara på, men som sagt, jag har ju spelat mot Mario Lemieux, Sidney Crosby, bara de två.
Men nu måste du ta ut en som du säger att han är den svåraste.
Oj. Ja, men då säger jag Mario Lemieux då, bara för att...
Inte Fimpen?
Nej, Fimpen är härlig. Han har ett stort Djurgårdshjärta, men nej, det var inte lika svårt.
Vad var det som gjorde att det var lurigt när nummer 66 kom mot det? Vad var det som man kände att... Varför blev det så tufft att ta pucken?
Alltså, först och främst en så himla lång klubba, så man visste inte riktigt var han skulle ta vägen någonstans. Sen och när han kommer ner åkande längs sargen också, så har han en historik också på att, så det blir lite, man blir lite skrämd också.
Hinner man se att det är han som
kommer? Ja, men Mario Lemieux hinner man se att han kommer. Han har en väldigt speciell stil på isen och väldigt lång och
lite hulkryggad,
ja, ståtlig liksom, och ingen visir hade han heller på sätt och vis, och han är väldigt avig på så vis, så att, nej, det var inga problem att se det.
Mario Lemieux, ja, underbar hockeyspelare som, hade han fått vara frisk under alla åren, så kanske han har chans att radera ut Wayne Gretzkys alla rekord. Vem är störst i din bok då? Mario Lemieux eller Wayne Gretzky?
Jag måste säga Mario Lemieux ändå. Alltså, Gretzky är väl den största, men potential, alltså, Lemieux hade någonstans högre potential just med den här storleken och den där högerfattningen och liksom troligt liksom. Han var ju fysisk också på ett sätt som kanske inte Gretzky var, så att sen tror jag Gretzkys karriär är ju större, som du var inne på, mycket på grund av att han hade problem med en del problem med skador och sådär. Så
cancer, vilket cancer.
Ja. Och så att så sätt så kan jag väl komma undan liksom, slippa välja det, men att jag tycker väl att Lemieux på något sätt var den största liksom spelaren på något sätt, men Gretzky totalt sett över karriären var ju han störst.
Bra jobbat, gubbar. Tack för att ni var med oss idag, och tack till alla lyssnare. Vi kommer fortsätta att podda hela säsongen. Varje måndag släpper vi ett nytt avsnitt. Ni hittar nu på de flesta poddplattformar. Ha en underbar dag.